Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Vi har en tidningsartikel där.
Ja, just det.
Vill du läsa vad det står?
Åh, herregud. Kan jag väl?
Det här är Anneli Bäckström.
Två luletjejer tar nu ett stort steg mot framtida karriärer som yrkesdansare. På måndag börjar 19-åriga Gabriella Wikberg och 17-åriga Anneli Bäckström på Balettakademin i Stockholm, där de antagits efter hårda gallringar bland flera hundra sökande.
Året är 1982. Två tjejer i danstrikor och ballettskor pryder omslaget av Norrbottens Kuriren.
Så det är du och din kompis där på bilden?
Ja, där är det. Ja.
Mm. Ovanför den där bilden så står det någonting annat.
Ja.
Vad står det där?
7 miljoner borta. Vart går pengarna?
Norrbottens Kurirens första sida har den här dagen, i augusti 1982, två stycken huvudnyheter. Den om tjejerna som kommit in på Balettakademin i Stockholm. Och så den om en mystisk lånehärva som förbryllar polisen. En härva som Annelis pappa, Birge Bäckström, är djupt indragen i.
Just det. Det var ju ett sammanträffande.
I Norrbottens Kuriren kan man läsa om hur flera framgångsrika företagare lånat ut miljonbelopp till ett mystiskt projekt och att pengarna kanaliseras till ett kontor i Stockholm där spåren tar slut.
Det här tog ju liksom många, många år innan kraschen kom. Och vi försökte väl följa med i den tron att det skulle redas ut då till slut. Men vi förstod att kraschen var ännu mer sannolikt än framgången.
Anneli Bäckström har just kommit in på Balettakademin i Stockholm. Det är nu hennes liv ska börja på riktigt. För hennes pappa Birger kommer livet att gå i motsatt riktning.
Allting bara borta.
Från Third Ear Studio. Det här är Uppgång och fall.
Han kallades ju för Solvallakungen.
Idag, berättelsen om Solvallakungen.
Jag ska bara förklara för dig att han är oerhört skicklig på att manipulera folk.
Herregud.
Nästa avsnitt kommer att släppas här om en vecka. Men vill du förhandslyssna på serien kan du bli prenumerant hos oss. Det kostar 49 kronor i månaden och då får du också tillgång till våra andra program. Allt utan reklam. För att bli prenumerant, gå in på thirdear.studio eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Jag heter Mårten Trofast och det här är andra delen. Ett manchettförbryteri på karamellnivå. Mm. Året är 1985. Vårens bleka solstrålar strilar in genom fönstren på Östermalmskrogen Göken och blottar en dimridå av cigarettrök. På restaurangborden brinner stearinet trots att det är mitt på blanka dagen. I ett hörn sitter en man med krulligt hår och stålbågade glasögon. Han heter Tore Ferdinand Pettersson. Och runt honom sitter ett gäng välklädda herrar. Det är en byggmästare från Piteå, en affärsman från Malmö, en företagsledare från Stockholm och så Luleå-direktören Birger Bäckström. De brukar samlas här ett par gånger om året. De har alla en sak gemensamt. De har satsat stora summor pengar i Tore Ferdinands fastighetsaffär. En affär som ska inbringa 131 miljoner kronor och som ska göra herrarna runt bordet förmögna. Men ingen av dem är särskilt insatta i affären. Det vill säga i vad de faktiskt investerat i. Mer än att det är någon typ utav fastighetsaffär. Och det är bäst så, förklarar Tore Ferdinand. För hamnar informationen i fel händer riskerar allting att spricka. Och då kommer de alla att gå lottlösa. Anledningen till träffen idag är att herrarna ska få tillbaka sina investerade pengar med 20% ränta. Men Tore Ferdinand kommer med nya besked. Pengarna dröjer. Det saknas lite för att affären ska gå i lås. Om bara herrarna kan slanta upp lite till så har de snart sina pengar plus den utlovade avkastningen, säger Tore. Och så har han sagt i snart 10 år. Och det slutar alltid på samma sätt. Istället för att få igen sina pengar lämnar Birger Bäckström och de andra affärsmännen restaurangjöken ännu fattigare än när de kom dit. Men notan, ja, den tar i alla fall Tore Ferdinand själv. Förutsatt att alla nöjt sig med en dagens köttbullar med potatismos. Tores favorit.
Jag läser ur Expressen 85 i mars med en bild på Tore och ett par inblandade till, att här sitter han som är skyldig de övriga i sällskapet 40 miljoner på Göken i Stockholm, och där satt de åt dagens i många, många år.
Från Luleå följer Anders Bäckström sin fars resor ner till Stockholm.
Solvalla kungen har stämt möte. Vi börjar med en dagens på Göken i Stockholm. Och sen ska vi ta klarera ut affären. Så de här bilden och mötena, det har ju jag varit med om min fars Stockholmsresor i det oändliga, så att säga. Och varje gång så kom han hem med, jag får lägga om planerna.
Och det har blivit mycket pengar under årens lopp. Det hela började våren 1976 med 300 000 på Arlanda. Men nu har Birger Bäckström lånat ut allt han äger. Och när han inte haft några pengar kvar har han lånat av sina vänner och stoppat deras pengar i den stora fastighetsaffären. Och hela tiden med förhoppningen om att snart kommer pengarna. Totalt har Birger Bäckström lånat ut över 2 miljoner kronor till Tore Ferdinand Pettersson. Och det är mycket pengar vid den här tiden. Om man skulle översätta det till dagens penningvärde är det en bra bit över 10 miljoner kronor. Och hemma i Luleå försöker familjen, Anders och Anneli och deras mor, att få Birger att dra sig ur den här affären.
Snälla du, det här går ju käpprätt åt helvete. Vi måste lägga upp planen att det här inte funkar. Men han vägrade att tänka den tanken.
Året är 1960. Maj-Lis Mistenius sitter på ett tåg till Stockholm. Hon är bara 16 år gammal och har bestämt sig för att lämna Norrland för ett nytt liv i storstan.
Ja, äventyrslysten. Jag åkte på tummen ner, skickade väskan på järnvägen.
Maj-Lis kommer till ett Stockholm i förändring. Efterkrigstidens högkonjunktur präglar samhället. Nya bostäder byggs, industrin blomstrar. Och samtidigt håller en ny ungdomskultur på att växa fram. Raggare och mods, inspirerade av den amerikanska populärkulturen som flödar ut i Europa. Maj-Lis Mistenius flyttar in på ett flickhem på Södermalm. Och en kväll ute på stan stöter hon på honom. Tore Ferdinand Pettersson. Och Maj-Lis faller direkt för honom.
Ja, men han var ju väldigt charmig och trevlig och rolig och... ja. Det var inte tråkigt att vara tillsammans med honom i alla fall.
Tore Ferdinand är en enkel man.
Han älskade Ballantine, whisky Ballantine. Det tyckte han var fint. Och så gillade han husmanskost och han var rätt enkelt så där i smaken.
Och komplicerad på samma gång.
Välsmort munläder och bra fantasi. Han kunde läsa av folk väldigt bra. Hade han använt sina begåvningar på rätt sätt, då hade han kommit långt.
Sakta börjar Maj-Lis få reda på saker om Tores förflutna.
Jag fick ju höra redan då att han hade suttit inne när jag träffade honom också. Men blivit benådad. Om det var sant eller inte, det vet jag inte. Men det var så han sa själv i alla fall. Att de hade gått till kungen och liksom fått honom släppt. Jag vet inte om det finns någon belägg för det.
Tore Ferdinand Pettersson växer upp i Gröndal, söder om Stockholm på 40-talet. Han är det yngsta barnet i en stor syskonskara, son till en kyrkovaktmästare och en spanjorska, därav Ferdinand. Uppväxten i Gröndal är fattig och redan som 19-åring begår Tore Ferdinand sina första brott när han förfalskar postutbetalningar och hämtar ut tusentals kronor på olika postkontor i Stockholm. Då arbetar han själv som brevbärare. Tore döms till fängelse i 1 år och 6 månader. Och på Riksarkivet finner jag ett brev. Det är från Kungliga Majestätet. Ett statsorgan som fattar beslut i konungens namn. Och det stämmer att Tore Ferdinand Pettersson har blivit benådad av kungen. Men varför förtäljer inte brevet? Men Tore slipper i alla fall sitta av sitt straff. Och det är nu som man träffar Maj-Lis.
Jag fick reda på att han lurade folk på pengar både här och där.
Exakt vad Tore Ferdinand sysslar med vet inte Maj-Lis. Mer än att han håller på med skumma affärer.
Pengar, snabba pengar, utan att anstränga sig. Mer än med mun.
1961 döms Tore Ferdinand för nya brott. Och när han väl får permission passar han på att begå ännu fler. Han döms till nästan 3 års fängelse för grova bedrägerier.
Det är klart att jag tyckte väl att det inte var så bra, men jag hade väl inte bränt mig tillräckligt mycket i alla fall för att gå därifrån. Jag vet att folk försökte övertala mig till det, men det gjorde jag ju inte. De ville att jag skulle skippa honom.
Varför då?
Därför han var inte bra sällskap. Och det var han ju inte heller.
Samtidigt väntar Maj-Lis barn med Tore.
Jag var dit och besökte honom och skulle diskutera det här med abort, men han ville ju inte det. Och jag var väl tillräckligt mycket blåbär för att gå på det. Så det blev ingen abort.
I fängelset gör sig Tore Ferdinand inte särskilt populär. Han är högljudd och braverar med sina eskapader. Han beskrivs som pratsjuk, att han alltid vill vara mittpunkten och att han gärna tar en extra kafferast istället för att arbeta. Kriminalvården skriver i ett yttrande att Tore tjänstgör som kommunikations- och informationsminister för de andra intagna. Och så skriver man att Tore har otvivelaktigt ett synnerligen stort intresse för att göra affärer, vilket tyvärr alltid får honom på fall. Och när Tore slarvat bort sina glasögon vägrar han att ta på sig dem som fångvården förser honom med motiveringen att de ser för billiga ut. Och så stjäl han mackor från fängelseköket och bommar sig från medintagna. Och han blir knappast mer populär när han kallar på några andra kåkfarare som planerar ett rymningsförsök. Tore Ferdinand är så jobbig att fångvården inte vet vad de ska göra av honom. Och lösningen blir till slut att man förflyttar honom hela vägen till Visbyanstalten på Gotland. Men det är inte bara fångar och personal som tycker att Tore är omöjlig. I januari 1963 kommer ett brev från modern som berättar att varken föräldrarna eller syskonen vill veta av honom längre. Och den enda som faktiskt verkar stå ut med Tore är hans flickvän Maj-Lis, som under den här tiden fött deras första son.
För då ville han ju gifta sig, för det skulle ge större möjligheter att komma ut tidigare. Och det gjorde vi 64.
I augusti samma år, efter 3 år bakom lås och bom, blir den nygifta Tore Ferdinand Pettersson villkorligt frigiven. Han flyttar in hos Maj-Lis som nu bor i Norrköping. I februari 1965 föds deras andra son. Men Tore är ingen vidare bra farsa. Han är sällan närvarande och åker ofta till Stockholm.
Det var ju hela tiden samma grejer han höll på med. Alltså han växlade säkert historier, men det gick ju ut på att han skulle ha snabba pengar själv liksom. Och han gillade ju att leva flott och åkte gärna upp till Stockholm och sprang på krogen. Och det är klart han träffade mycket människor där också då.
Och en gång när Tore är i Stockholm hände något som kommer ställa hela relationen på ända.
Det kom ett brev.
Plötsligt rasslade till i brevlådan hemma hos Petterssons i Norrköping. På hallmattan ligger ett handskrivet kuvert adresserat till Tore Ferdinand Pettersson.
Och då läste jag det brevet. Ibland är man ju lite nyfiken.
Det är ett brev från en kvinnlig vän till familjen. Hon skriver att hon fött en liten flicka och att Tore är pappan.
Och då såg jag liksom min chans att bryta mig lös och begära skilsmässa. Det hade jag nog velat rätt länge, men inte riktigt vågat göra det.
1967 skiljer sig Maj-Lis och Tore. Maj-Lis försöker få Tore att umgås med sina barn. Men Tore kommer inte att visa sina barn någon större uppmärksamhet. Och när han väl gör det har han bara öga för den yngste, som han tar med till Stockholm och köper kläder och leksaker och visar runt i storstan. Hemma i Norrköping väntar den andra sonen på sin tur. Men det kommer aldrig bli någon sån.
Men då blev jag faktiskt så förbannad så jag åkte upp till Stockholm, tog med mig en livvakt och gick fram och smällde på honom ordentligt. Han satt bakom ett skrivbord där då och skulle spela Allan. Och, och pekade på någon stol där att jag skulle sätta mig där. Oj, 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 oj. När jag gick runt skrivbordet och slog på. Det kanske var billigt, men det kändes bra.
Ja, gav det dig liksom?
Ja, det gav mig den tillfredsställelsen i alla fall att jag fick avreagera med att han inte skulle göra så där sån skillnad på sina barn. Men för övrigt så hände, var det ju ingenting som blev bättre utav det, men det var väl ungefär vad jag kände för honom då. Och sen blev han ju lite överraskad. Det kändes väl också bra.
Det blir Maj-Lis som ensam får ta hand om barnen. Samtidigt kommer Tore Ferdinand att fortsätta på den brottsliga banan.
Jag tror att han hade någon liten kort anställning efter någon.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Att han hade kommit ut från fängelset. Men det var nog inte många dagar. Sedan hade han aldrig några anställningar, utan han levde på det här, gjorde han. Ja, så sedan så skaffade jag hans travintresse också. Ja, han gick ju under benämningen Solvallakungen också.
Tore Ferdinand Pettersson har tjockt krulligt hår och stålbågade glasögon. Han brukar stå där, längst framme vid räcket, där sista kurvan går in mot upploppet, iklädd svart skinnrock och med en kikare runt halsen. Tore Ferdinand Pettersson har ett eget stall på stallbacken. Där står eleganta Toro och västtyska Honduras och stampar med hovarna. Men hästen som alla pratar om är Tore Ferdinands Vibrante, som körs av stjärnkusken Bernt Osten Lindstedt. Och Vibrante bara vinner och vinner. I november 1976 tar han sin sjunde raka seger på Solvalla. På 17 starter har han vunnit 14. Plötsligt rasar indikatorn på huvudläktaren. Ett busvissel susar över Solvalla kongressen när det nya oddset på hästen Vibrante ropas ut genom högtalaren. Spelarna ställer sig upp och viftar ihärdigt med sina kuponger. Men alla vet egentligen vad som hänt. Storspelaren Tore Ferdinand Pettersson har laddat en kraftig 1000-kronors sedelbunt i spelluckan. Här är han ett välkänt ansikte. Någon miljon har hämtats ut den vägen, sägs det. I kvällspressen beskrivs Tore Ferdinand som landets hårdaste spelare genom tiderna. Och han får namnet Solvallakungen.
Känd som storspelaren i Sverige. Så han spelade mest av alla i hela Sverige, vad jag förstår.
Tore Ferdinands nära vän berättar.
Och vann ibland naturligtvis och förlorade väl ibland. Men det var den mest vinsterna man pratade om.
Tore Ferdinand äger dyra trav- och galopphästar. En sån där gammal Mercedes som bara direktörer kör runt i. En Rolls Royce och en paradvåning på en av Stockholms mest exklusiva adresser. Han frotterar sig med kändisar och en enda utekväll kan landa på tiotusentals kronor. Tore spelar på hästar och kommer till pokerpartierna med en 500 000 i skokartong. Men det är lite konstigt med alla pengar. För enligt Skatteverket har Tore Ferdinand inga som helst inkomster.
Han hade ju inget som jag kallar för jobb. Alltså det hade han inte. Utan han spelade mest. Och gjorde, vad sa man, affärer va? Eller det man säger kanske.
Under hela 70-talet har polisen förundrats var alla Tores pengar kommer ifrån. Och i hemlighet har Stockholmspolisen i flera år undersökt Tore Ferdinands affärer. Och utredningen ska leda dem rakt in i den lånehärva som spridit sig från Malmö i söder till Luleå i norr. Och som så här långt varit höljd i dunkel. Det är den 12 april 1977. På Strandvägen i Stockholm reser sig det Bunavska huset. Det ser ut som ett franskt renässansslott med de höga tornen och den rosa skimrande fasaden som speglar sig i Nybroviken. På en av våningarna finns en pampig dörr i mellanmörkt trä. En stor skylt i mässing bländar ögat och förkunnar att här bor direktör Tore Ferdinand Pettersson. Tore Ferdinand sitter bakom skrivbordet i kontorsrummet. Härifrån ser han ända bort till Söders höjder. Plötsligt knackar det på ytterdörren. Tore Ferdinand öppnar och där står två poliskonstaplar. Tore Ferdinand grips och förs till arresten. Hans Rolls Royce kör självaste Leif G.W. Persson till polishuset på Kungsholmen. Anledningen till gripandet är att Tore Ferdinand har lånat pengar från affärsmän över hela landet. Ni vet, Birger Bäckström och de andra som brukar samlas runt bordet på restaurangjöken. Och de tror att de kommer få tillbaka sina pengar när den stora fastighetsaffären går i lås. Men polisen misstänker att det inte finns någon affär överhuvudtaget. Och det är inga småsummor som affärsmännen lånat ut till Tore Ferdinand. Birger Bäckström har ju lånat ut allt han äger, drygt 2 miljoner kronor. Byggmästaren från Piteå, över 10 miljoner kronor. Och företagsledaren från Stockholm, närmare 17 miljoner. Totalt har Tore Ferdinand lånat upp 39 miljoner kronor från ett dussintal framgångsrika affärsmän från Malmö i söder till Luleå i norr. Det motsvarar över 220 miljoner i dagens penningvärde. Pengar som ska investeras i en stor internationell fastighetsaffär och göra affärsmännen rika på kuppen, sägs det. Löften som polisen tror är falska. Och 3 dagar efter gripandet häktas Tore Ferdinand och förs till häktet på Långholmen i Stockholm.
Och under tiden där så...
Sveriges Radios före detta kriminalreporter Jan Mosander berättar.
Så fick han ett psykiskt sammanbrott och hamnade på Beckomberga vårdanstalt.
Tore Ferdinand har drabbats av en psykisk kollaps och dessutom lider han av sockersjuka. Och rättegången mot honom kommer att flyttas fram flera gånger. Men i december 1978 inleds den till slut vid Stockholms tingsrätt. Tore Ferdinand står åtalad för grova bedrägerier och riskerar flera år i fängelse.
Det handlar ju hela tiden om de här miljonerna. Där ingen visste vem man skulle investera i.
Och det alla i rättssalen undrar är vart pengarna har tagit vägen.
Och sen under den där rättegången begärde han plötsligt en paus tillsammans med sin försvarsadvokat Henning Sjöström. Och den där pausen skulle de utnyttja till att konferera med huvudmännen i den här påstådda gigantiska internationella fastighetsaffären.
Så här långt har alla detaljer om den stora internationella fastighetsaffären varit hemliga. Ingen har fått veta någonting. Inte ens de som själva investerat i den. Men ska Tore Ferdinand ha någon chans att gå vinnande ur den här striden, så kommer han nog inte få ett mer lämpligt tillfälle att berätta för alla vart pengarna har tagit vägen. Vad affärsmännens 39 miljoner investerat i.
Så de fick göra en paus i rättegången där, och sen kom de tillbaka och så sa Sjöström då, advokaten, att jag har varit med och talat med de här huvudmännen och det är olyckligt, men vi kan tyvärr inte berätta vad det handlar om, den här internationella affären.
Tore Ferdinand vägrar avslöja något om affären. Den innehåller sådana komponenter att de inte tål offentlighetens ljus, heter det. Men enligt åklagaren är det uppenbart att det aldrig funnits någon fastighetsaffär. Att Tore Ferdinand ljugit redan från start. Och det här borde bli ett enkelt fall för åklagaren. Han har ju sitt trumfkort, Jöken-gänget. Det har blivit dags för byggmästaren från Piteå, Malmöföretagaren, Stockholmsdirektören och de andra affärsmännen att vittna. Men då tar den här rättegången en oväntad vändning.
Det var en sån magnifik röra.
Ingen av affärsmännen vill vittna mot Tore Ferdinand. Samtliga 13 långivare återkallar sin talan i målet. De anser sig inte längre ha blivit lurade av Solvalla-kungen. Och kanske var det där psykiska sammanbrottet på Beckomberga ett väl utstuderat trick från Tore Ferdinand Pettersson.
Men det fanns folk som trodde då att han simulerade det där för att slippa häktet och komma in på Beckomberga på psyket och dra andan och tänka ut lite handlingsmetoder innan man då fortsatte i rätten.
För under utredningen har Tore Ferdinand och hans advokat Henning Sjöström träffat en uppgörelse med samtliga långivare. Nämligen att affären snart är i hamn. Och då kommer alla att få tillbaka sina pengar med ränta. Samma sak som Tore Ferdinand lovat i flera år.
Och jag visste ju att han var en lurifax.
Den 15 januari 1979 kommer domen. Tore Ferdinand frias på samtliga åtalspunkter gällande de grova bedrägerierna.
Så har det gått till. En fantastisk bedrägeri.
Tore Ferdinand åker dit för blott en urkundsförfalskning.
Ett manchett för bryteri på karamellnivå kallar han det.
Tore Ferdinand Pettersson är en fri man. Lutandes mot sin Mercedes på Strandvägen poserar han framför Expressens kameror med en cigarett i mungipan, iklädd en svart kostym med hans initialer TFP inbroderat på bröstfickan. Tore Ferdinand har under utredningen varit portad från Solvalla. Men nu är Solvalla-kungen välkommen tillbaka. Och han öppnar ett nytt stall som han döper till Stall Seriös. Och träffarna på restaurang Östergök fortsätter år ut och år in.
Men det var aldrig egentligen några människor som fick tillbaka allt vad de hade lånat ut till honom, utan folk gick istället i konkurs över hela landet. I konsekvenserna av Tore Ferdinands framfart så stod konkurserna som spön i backen.
Det sägs att typ alla kommer ihåg var de befann sig kvällen den 28 februari 1986.
Olof Palme.
Vad?
Palme. Olof Palme.
Anders Bäckström kommer att komma ihåg den här dagen, den 28 februari 1986, av två skäl.
Vi hade tömt de sista pinalerna och kläderna ur vår fashionabla villa i Luleå. Domedagen är här, nu är det över, nu är det slut.
Samma dag som Sveriges statsminister Olof Palme mördas på öppen gata bär Anders och hans mor ut Birger Bäckström från huset i Luleå. Han är rejält nedgången. Hans företag har gått i konkurs. Kronofogden har tagit huset på Guldkusten. Han har förlorat allt.
Där åkte vårt liv åt skogen.
Det var ju förväntat att det skulle gå så, men inte så himla illa att allting bara borta.
Familjen Bäckström tvingas nu flytta från villan på Guldkusten till Annelis lägenhet på Höga Lidsgatan i Stockholm. Från 450 kvadrat och swimmingpool till en etta på Söder.
Hur gick vi igenom det där då? Nej, men vi gjorde så här. Fortsätt framåt. Continue. Bara mala på. Tänk inte på någonting. Bara fortsätt. Så att jag vet ju att den här 7-Eleven på Odengatan där vid Odenplan, den har ju besökts av mig åtskilliga gånger. Och där har hamnat limpor i väskan och någon grillad kyckling och sådana där saker. Vi var helt resurslösa.
Men det finns en som inte kan gå vidare.
Den som inte tog sig ur ångesten och tragedin och gick ner sig ännu mer, det var ju Birger.
Han bröts ju ner liksom fysiskt och psykiskt.
Birgers hopp är ute. Den där förtröstan som han levt på i 10 år. Att pengarna kommer att komma till slut. Som på något konstigt sätt blivit en drivkraft i sig. Ett incitament för att fortsätta palla är nu borta. Och därmed kommer skulden och skammen.
Jag har gjort fel. Förlåt mig. Men jag vill ändå liksom vara er pappa. Nej, självklart.
Birger blir katatonisk. Han slutar att prata. Han som en gång i tiden brukade be aftonbön med barnen.
Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Förlåt.
Och ingen kan riktigt förstå hur det blev så här.
Det fanns alltid liksom en moral, en etisk reflektion i allt det han gjorde. Så det är så otroligt förvånande att han hamnade i det här.
Birger Bäckström kommer aldrig få tillbaks en spänn av Tore Ferdinand Pettersson. Och ingen vet vart hans pengar tagit vägen. Om det fanns någon fastighetsaffär eller om allt bara var en stor lögn. Men sonen Anders kommer göra ett försök att ta reda på sanningen.
Jag sa åt honom, nu sätter du dig i bilen för nu ska jag upp till den mannen och spöa fram sanningen. Därför att den stora frågan, och jag tror den ligger kvar fortfarande, till och med efter Aschbergs inhopp i det här, det är: vart har alla de här pengarna tagit vägen? Hans fru eller sambo, jag vet inte vad, öppnade dörren. Och jag var väl minst sagt aggressiv, rent verbalt i alla fall, och sa: vart är din jävla bedragare, slusk till kar? Ja, han är inte hemma, och vad vill du, och här kommer du. Jag sa att det här är inte acceptabelt, jag ska ta på fanskapet. Samma kväll så ringer Tore Ferdinand till mig och hotar mig och säger att du, din jävel, dig ska jag klyva uppifrån och ner.
Och med de orden tar Anders ett steg tillbaka. Här slutar jakten på sanningen om vart farsans miljoner tagit vägen. Det blir ingen upprättelse. Istället försöker Anders glömma och gå vidare med sitt. Men så en dag, drygt 10 år senare, läser han en artikel i Expressen som får honom att slungas tillbaka till det förgångna.
Solvalla kungen värvades av polisen. Anlitades som infiltratör i Hells Angels.
Du har lyssnat på den andra delen i berättelsen om Solvalla kungen. Programmet heter Uppgång och fall, och jag heter Mårten Trofast. Producent var David Mer. Slutmix Gustav Sondén. Vignetten är skapad av Anne Skog Åbel och ansvarig utgivare Martin Jonsson. Och för dig som inte prenumererar kommer nästa del att släppas här om en vecka. Och för dig som funderar på att bli prenumerant, gå in på thirdear.studio och läs mer. Tack för att du lyssnar på Uppgång och fall. Vi hörs.
John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.